Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, men ja, då var det dags för att dela en flaska nummer 18 med mig, Alf Tumble, och dagens gäst, Johanna Placek. Det här avsnittet är ett deluxe-avsnitt, vilket innebär att vi kommer prova fler viner. Jag har en samarbetspartner som i det här fallet heter Tyska Viner, Tyska Vininstitutet, som arrangerar Riesling Week som startar nu på måndag. Johanna kommer få prova 3 stycken blinda Riesling-viner i olika regioner, se hur hon handskas med den uppgiften. Hon är en begåvad Riesling-konnässör. Arbetar till vardags som restaurangchef sedan några år tillbaka på Råkultur, som också varit med på Riesling Week sedan det startade i Sverige för 3 år sedan. Det blir alltså mycket Riesling, och det finns väl ingen bättre årstid än nu att förkovra sig i denna ädla druva. Varsågoda, nu kör vi!
Johanna Placek, välkommen hit! Dela en flaska. Vi ska dela 3 flaskor.
Oj, ja,
mycket. Det visste inte du det?
Jo, men jag tänkte, jag hoppas det inte är 3 flaskor vi ska...
Vadå, ska du jobba
sen? Nej.
Nej, exakt. Det är fredag, eftermiddag, lite halvmuligt ute. Mm. Men snart, det är liksom, i morse var det rislingväder.
Ja, vi öppnade upp uteserveringen på Råkultur och hoppades på det bästa.
Hur var det?
Och sen dök molnen upp, men vi körde på. Det var bara hålla humöret uppe och köra. Och det är vi i Sverige liksom, svensk sommar.
Vill man sitta ute idag,
ja,
liksom, var det?
Ja, i förmiddags ville man det.
Ja.
Mm. Och sen var det bara köra på. Ja,
precis. Men det är lite Riesling tiden och anledningen att vi har ska prova 3 Riesling är att det är Riesling Week.
Ja, börjar 1 juni, så nästa vecka. Håller på en vecka, så 1 till 7 juni är i år.
Du har varit med sen när Riesling Week började i Sverige.
Ja.
Det är typ sen tre år sedan.
Precis, det här är tredje året som Tyska Vininstitutet har liksom tagit det här initiativet i Sverige.
Ja, för det har funnits utomlands.
Ja, jag vet inte om Norge var något år tidigare än oss. Och jag vet att i USA så... Då vet jag inte om det Tyska Vininstitutet som liksom tog initiativet. Men de har ju till exempel Summer of Riesling som har anordnats i någon bar, om det är San Francisco eller New York. Ja, så det är väl lite i den andan liksom. Mm.
Men det kommer liksom från Tyskland, hela idén om att...
Är det... Marknadsför, alltså det är ju för att marknadsföra tyska viner, och det kan ju de behöva.
Men är det liksom dras de fortfarande med det här arvet av Liebfraumilch och det här söta sliske, eller?
Jag tror det. Jag vet att jag reagerade när jag kikade. Det var någon... Det finns en serie som heter Girls.
Ja.
Så här, nya Sex and the City, fast de är mycket yngre och det är mycket mer realistiskt alltihopa. Mm. Lite mörkare så. Och senast där reagerar jag verkligen på hur föräldrarna sitter i bilen. Ja, men jag köpte en tysk Riesling. Usch, det där söta! Nej! Så det är verkligen den här globala bilden, man ska säga, internationellt, så tänker man tysk Riesling lika med sött.
Ja.
Och det märker man ju på restaurangen också. Ja, men vi har jättetrevlig Riesling. Åh nej, är det så där sött då? Ja, vi har en Riesling som har lite restsötma i sig, men den har en jättehärlig syra. Eller så har vi en torr Riesling. Så att jag tror verkligen att...
Men hur är det? De flesta sommelierer och vinördar älskar Riesling. Många håller det som kanske världens bästa druva. Konsumenter är lite trevande, men börjar liksom klyfta och minska.
Yes, jag tror verkligen det. Dels så tror jag liksom att det finns ju ett allmänt ökande intresse för mat och vin bland allihopa, inte bara de som jobbar med det. Och jag tror att det är kanske lite där, att man går på vinprovningar privat och man har ett öppet sinne när man går ut, man vill gärna testa, man går på finkrog, dricker vinpaket och så bara, oj, den här rislingen, den passar ju jättebra till det här och här. Mm. Man får upp lite ögonen för det. Och jag tycker väl att Systembolaget har varit ganska duktiga på att ta in risling också.
Det har funnits ganska mycket, men det ja. Kanske inte har sålt jättebra. Men det har ju funnits ett ganska brett utbud.
Ja, ja. Så att det gäller väl kanske att man vågar. Man vågar prova lite och vågar kanske betala de här 20-30 kronor extra för att få det som inte är Blue Nun och Lipramilk, utan det som är lite bättre.
Men det jag tänkte, du började på Råkultur 2012.
Ja.
Det är 3 år sedan.
2012 började jag som restaurangchef.
Och innan
så jag har varit
på... Var du där innan också?
Ja. Ja. Jag jobbade extra på Råkultur samtidigt som jag fortfarande jobbade på Nordic Sea-hotellet på Vasagatan.
Ja, okej. Okay.
Och sen så jobbade jag lite parallellt på Svartingens. Men sen 2012 så är det liksom heltid.
När öppnade Råkultur först?
Jag tror att det är 2009. Mm. Så att jag började väl 2010 på Råkultur.
Ja.
Så det är ett tag.
Men bara för att förklara. Esperanto, Råkultur och Shibumi. Tre restauranger som samma ägare.
Yes.
Det är inte samma koncept, för det är tre olika koncept. Men det är ändå maten.
Jag tror jag, alltså Esperanto tror jag har varit lite på en resa. Jag har inte varit med på den resan från start. Men jag kan väl berätta lite grann var just nu. Så är det ju det japanska som är den röda tråden.
Mm.
Men på tre olika nivåer och inte bara liksom att men Esperanto ligger på våning 3, Råkultur på våning 2, Shibumi i källaren i samma hus. Utan även att Esperanto är ju en annan typ av krog. Det är det man kallar kanske fine dining. Det är lite liksom mildare. Alltså det jag pratar om atmosfären, tempot, det är lite lugnare. Det är nästan lite spirituellt tycker jag på Esperanto, för att det är så otroligt vacker mat. Man vet att det är otroligt mycket tid och kärlek som ligger bakom liksom allting på Esperanto. Medan Råkultur har alltid varit lite mer fartfyllt. Mm. Och kvalitetsmässigt så tycker jag i alla fall personligen att vi ligger på samma nivå som Esperanto. Nej, men att i vår kategori så ligger vi på en väldigt hög nivå. Men det är en annan typ av mat. Vi serverar lunch. Man kan gå in och vara utanför dörren på 45 minuter.
Mm.
Och man kan ha spenderat en 100-110 kronor och är nöjd.
Mm.
Man kan också gå in och köra all in. Köra avsmakning på sake, ta in en flaska risling och bara äta det bästa av det bästa och spendera 2-3-4 timmar på Råkultur.
2-3-4 tusen.
Om man så vill. Ja. Och på Shibumi, det är liksom samma sak där. Det ska vara lite livligare. Mm. Shibumi är nyöppnat sedan ett år tillbaka. Vet inte exakt när idén kom första gången i Sayans huvud, men jag tror att mycket bidrog till när vi åkte till Japan för 2 år sedan.
Mm.
Det var väl där liksom, det fanns redan ett frö, men det började väl gro. Och allting japanskt, förutom sushi kan man väl säga.
Ja, okay.
Fast...
Jag får säga att det är mer cocktails där också.
Ja, precis. Mm. Så de har en bar. Så bar med cocktails, väldigt mycket fokus på sake också.
Mm.
Och sen självklart bra öl, bra vin.
Förlåt, jag har inte bjudit dig på något vin. Och du...
Mm.
Jag känner mig som en dålig värld. Skål och välkommen.
Tack så mycket.
Det kommer ju vara 3 rislingviner och du vet ingenting om dem. Jag vet ju ganska mycket om dem.
Mm.
Jag tror att du kan ha druckit dem. Men du dricker ganska mycket risling privat också, inte bara jobbar med det, eller?
Ja, det är väl en yrkesskada, och eftersom man är lite patriotisk. Jag är ju född i Tyskland. Så därför var det liksom ganska naturligt att följa upp tråden. Vi har alltid serverat väldigt mycket risling på Råkultur.
Mm.
Men att följa upp och utveckla den tråden var liksom ganska naturligt för mig. Och då blir det så. Jag föredrar vitt vin framför rött vin oftast. Och vill ju självklart också lära mig mer. Och det är lite så här, på fritiden man passar på. Ja, men okej, det här har jag inte provat. Eller man går till Systembolaget, vad är det de har egentligen? Ta med mig en flaska. Man är nere hos typ Peter Jakob Kyn och bara, oj, det här var gott. Jag köper med mig en flaska.
Mm.
Och så ligger där hemma och så bara, men det här är nog gott att öppna idag.
Har du en stor källare?
Nej, nej.
Eller har du en...
vi bor, min kille och jag, vi bor på 21 kvadratmeter. Jag flyttade in i höstas och han...
21 kvadratmeter vinkällare, eller?
I wish. Nej, 21 kvadratmeter, tutti.
Ja.
Och han fick panik. Han bara, vart ska allt ditt vin stå när du flyttar in? Så att, nej, det är inte så mycket, utan det är tillräckligt lite för att du typ ska få plats i botten av garderoben.
Det här är första, vi kan ju gå igenom lite vad det är för något. Det är relativt.
Jag förutsätter att det är tysk risling.
Ja, det är tysk risling. I och med att vi är, du är... därifrån också.
Ja, precis.
Men Placek låter ju nästan som att det skulle kunna vara polskt.
Ja.
Eller har du någon gjort någon släktforskning på det?
Nej, jag har faktiskt inte gjort någon släktforskning. Jag vet att min mormor någon gång luskade lite.
Mm.
Och var exakt de polska rötterna kommer från vet jag inte. Jag vet att det finns fler som heter Placek än vi i Tyskland. Och sen har vi något franskt blod och ja, men någon gång Tyskland och Polen, de ligger ganska ganska nära varandra, så det är väl inte jättekonstigt liksom.
Men när kom du till Sverige? Är du född i Tyskland?
Mm, född i Tyskland, flyttade hit med min mamma när jag var 6. Och sen dess så har jag alltid varit och hälsat på nere i Tyskland, men bott liksom i Sverige. Pluggat ett halvår i Tyskland, varit några månader i Frankrike, men annars är det Sverige.
Du är risling i blodet.
Jajamensan, i modersmjölken.
Var i Tyskland förresten?
Ingen vinregion, utan det är Hamburg. Men vem vet, med klimatförändringarna kanske. Jag menar, gör vi vin i Sverige så Hamburg ska väl också kunna göra vin.
Vad är det karaktäristiska för rislingdruvan, tycker du, när du stoppar näsan i glas?
Man kanske inte kan säga att man känner syra, men på något sätt så är det här, man får lite... Den gör sig, på något sätt så känner man nästan syran. Eller man förväntar sig den när man känner de här olika citrusdofter. Olika äppelsorter. Granny Smith till exempel kan man känna ibland ganska tydligt. För mig så är falsrisling ofta mycket persika.
Mm.
Det finns persikogodisar, såna här platta som är gula, rosa med lite socker
runt. Ja, just det.
Känner jag dem, eller gummibärsen, gummibjörnar, så då vet man ofta så här, okej, det är risling, förmodligen falskt.
Ja, falskt, men behöver inte vara lite mer fyllig frukt, lite mer krydda liksom.
Men jag tycker den kan vara lite lurig. Jag vet att årgångsbyte, i början kan jag säga att jag fattar inte vad alla håller på att prata om. Nej, men vadå? 11 är inte alls lika bra som det här året. Och varför tar ni lika mycket betalt? För det här året är inte lika bra. Ja, nej, men det är ju samma vin. Men nu har man ju verkligen börjat förstå att det gör ganska mycket år, från år till år. Så att det jag har druckit ifrån fals nu 2013 jämfört med 12, det är ju mycket slankare.
Mm, mycket högre syra. Lite,
ja, högre syra, slankare. Det var ett svalare år liksom. Ja. Så att där, 13, år 13 är inte riktigt lika typiskt tycker jag.
Nej, däremot så verkar det vara väldigt bra i Mosel 13. Mm. För de halvtorra vinerna speciellt. Att det liksom, de bor oftast bra när det är lite högre syra.
Ja. Och jag tycker även falskt, det är snygga viner. Mm. För att, jag tycker om när det är ganska slankt, det behöver inte vara jättemycket alkohol.
Den här klassiska petroleumdoften som man alltid läser om och hör talas om, var hittar man den? Är det en speciell region eller någon speciell typ av vinmakning eller speciell typ av hantering eller...
Jag kollade upp det där för ett tag sedan och det är ju rent, jag som biomedicinare borde väl veta ganska mycket om det här egentligen, men jag vet att det är ett kemiskt ämne, jag tror att det förkortas typ TDA. Jag kan inte hela tridimetylacetyl vad det nu är. Men det är någonting som man hittar i Riesling framförallt, från varmare regioner eller svala regioner ett varmt år. Och då till exempel i Tyskland där det inte generellt är jättevarmt, typ Mosel, Riesling eller Rheingau, så kanske man hittar det efter ett par år i ett Rieslingvin. Att det är någonting som utvecklas med åren. Liksom.
Men du, var är vi i det här? I det här första vinet? Är det lätt lätt ska jag inte säga? Finns det någon tydlig riktning?
Sånt här, jag har varit ganska nervös för det här, men...
Det ska du inte vara.
Vinprovning är ju inte... Alltså blindprovning, min... starkaste sida.
Nej,
men vi har i alla fall väldigt liksom klart vin. Det har inte, det är inte liksom det tunnaste grön, så här grönstick, utan jag tror att nu har inte jag superbra ljus, men precis.
Ja, men det är lite gulare mer åt liksom.
Ja. Så jag tror att vi kanske är, antingen är vi lite längre söderut, typ Fals. Eller så är det ett vin som skördat lite senare, kanske lite lite högre sockerhalt. Mm. Att vi har en typ spätläse som kan vara antingen söt eller torr. Känner igen vinet.
Känner igen vinet.
Jag tycker verkligen att jag känner igen vinet.
Jag säger som du nämnde några sommelierkompisar innan. Fredrik Lundberg som var här tidigare. Han sa att man ska bara följa sin första intuition. Så kan man fundera hur länge som helst, men oftast är det första som är rätt. Och inte det rätt så kommer man troligtvis aldrig hitta rätt ändå.
Det som slog mig redan innan jag stoppade näsan i glaset, liksom när du hällde upp och började snurra på ditt glas, det var att jag fick en uns utav jäst i näsan. Så att jag tror att det handlar om en vinmakare som jobbar, kanske inte naturligt, men som att det är ett spontan jäst vin. Eller som jobbar utpräglat biodynamiskt. Och om jag bara nu, utan att göra en analys, om jag bara ska säga så här, okej, jag känner igen vinet. Jag har inte ens smakat på det än, men att färgen säger mig att okej, antingen är vi typ Fals, eller vi har en spätläse. Jag tror att vinet är torrt utan att ha smakat på det. Och just att vi pratar om en biodynamisk vinmakare, och du tror att jag kanske har druckit det här vinet innan. Då skulle jag ju säga, till exempel Peter Jakob Kyn, och någon av hans... definitivt ett torrt vin.
Det är ingen snack om saken nu. Nej. I munnen.
Hög syra. Förmodligen är det ett ganska ungt vin. Men jag tycker ändå att man har, som sagt, den här mogna frukten. Och antingen från att det är lite varmare region, eller att, som jag sa, lite mer typ spätläser. Relativt långt i munnen. Så det är inget vin man köper för 89 kronor på Systembolaget. Utan jag tror att det här är lite...
lite uppåt.
Ja. Så att jag tror ändå att det är en spätläse som har fått jäsa ut lite mer norröver än Fals. Jag tror faktiskt att vi är i Ranga. Så att då skulle jag säga att det är...
ja, nu kommer det är inte så många som vågar gissa ens på producenter som är här.
Nej, men när man stoppar ner och bara, vad fan, det här har jag druckit förut. Och bara... som sagt, första grejen. Då skulle jag ju bara, okej, Peter Jakob Kyn, 2012, Sankt Nikolaus, som är hans grossiska växt. Eller liksom.
Ja, precis.
Och då är det en spätläse, även om det inte står på etiketten, som är liksom torr. Det är första.
Bra, bra, jättekul. Vi är ju Fals, precis som du var inne på först.
Tidigare.
Ja, vi har resonerat fram och tillbaka att det skulle kunna vara. Det är 13. Jag hade nog också trott att det var 2012, för att det är inte så friskt och liksom slankt.
Men då är det som jag sa, att 13 nere i Fals är lika slankt som 12 var uppe i Rango.
Ja, precis. Så där har vi. Anledningen till att jag tror att du, nu kanske du vill gissa igen, men det finns, alltså det är 3 gram restsocker, så man kan väl ändå räkna säga att det är helt torrt. Och, men som du var inne på, det är en ekologisk producent. Det här framställs ekologiska druvor. Det finns på Systembolaget faktiskt. Men det kostar inte 89 kronor. Det kostar 119 kronor.
Shit!
Von Bull. Eller Von Bull. Von Bull. Jag blev väldigt positivt överraskad när jag drack det här. För jag har provat det någon gång. Liksom när det lanserades och sådär. Jag tyckte att det var väldigt bra. Liksom. Men inte så här wow. Men det här var väldigt, visade väldigt bra. Jag tror också att det tjänar väldigt mycket på den här årgången. Så det kan man ju gå hem och köpa.
Absolut. Vi har ju, jag tycker att av de mousserande, som inte är någon så här prestige-zekt som jag har provat, så tycker jag faktiskt att Von Bol gör bland de bättre. Och det är den vi kommer servera på Rieslingvik, på Råkultur.
Vad kul. Men hur...
Så Von Bol är... jag är bekant med dem. Men just... vi har bara haft en mousserande. Och någon enstaka kabinett för kanske 2 år sedan. Men ja.
Men du, hur går det till där med Riesling Week? Ni väljer ut några viner som ni serverar under en vecka, bara Riesling. Är det du som väljer då? Liksom, vad är det?
Ja. Eller mer eller mindre i samråd med kollegor. Och man får väl känna efter lite. Vad vill våra gäster dricka för någonting? Men... Det är liksom en uppmuntran från Tyska Vininstitutet att påvisa mångfalden som Riesling kan ha.
Hur ser vinlistan ut hos dig då? Blir det...
Ja, men det är till att börja med. Mousserande från von Wohl, Fals. Enligt champagnemetoden. Men visar ändå mycket... Jag vet inte. Karaktär. Jag försöker inte imitera champagne, utan jag tycker fortfarande så här, fan. Det är Riesling. Man kanske inte är i Frankrike. Det är ingen Crémant. Nej, det är... Så den är schysst. Och sen påvisa olika regioner. Och sen att vi har vin som är mousserande. Det är torr. Sen har vi torra, stilla viner. Vi har någon spätläse som har lite restsötma. Vi har någon typisk kabinett. Och sen så har vi lite ausläse. Från grannen till von Wohl, Dr. Büchler.
Doktorna.
Jajamensan.
Det finns många doktor, men det är väl en av de bästa i området.
Ja, absolut.
Det är nog det vinet som jag har druckit mest av när jag varit på råkultur. Genom alla gånger. Men det är också för att man, det är lätt att man gärna tar det som man vet att man tycker om och är bra. Så jag har ju ganska många olika typer av nivåer på vinet. Men,
vi kommer att ha ett jättehäftigt vin som vi inte haft förut. Jag vet att Ferrang har haft det. Men det är ifrån Dr. Birklin som är... helt annorlunda än typ all Riesling jag har druckit, i alla fall den gången jag provade. Som är, det fick ligga jättelänge och jäsa, undergått malolaktisk jäsning. Ja, jättespännande. Så det är inte alls det här strama, typiska, och sen persik och frukten, utan det är ingefära, saffran. Mycket så här julkryddor, fast i Riesling.
Spännande. Du nämnde Ferrang.
Ja.
Jag tänkte på Riesling Week. Jag har en lista här, vilka som är med. Ska vi kolla om du har varit och käkat hos alla de här? Men råkultur har du ju varit på, såklart.
Ja,
Shibumi.
Ja. Jajamensan.
Nagg.
Nej, men jag har talat om det. Så att jag har varit på väg dit, men inte...
Rolfs kök.
Ja, det är en favorit.
Bistro Barbro, Hornstull.
Jajamensan. Restaurang... Man måste ju kolla konkurrensen.
Ja, exakt. restaurang Marcus.
Nej.
Inte jag heller. Broken, nere på Kungsgatan.
Kommer från Åre ursprungligen, men inte varit och käkat.
Nej. Sushi Shu.
Jag har så dåligt samvete för att jag inte har varit där. Det är liksom ett måste.
Farang har du varit
där? Jajamensan.
Shibumi, då sa jag. Eriks vinbar.
Ja.
Definitivt. 19 glas.
Ja. Inte ätit dock, men druckit.
Jag kan rekommendera mat där.
Jag kan tänka mig det.
Kung Karls bakficka.
Ja, kanske, man kanske har varit inne och sagt hej, men nej, ingen full måltid.
Det är kanske en ny Riesling-destination.
Ja, ja.
Konams Torgs number 53, det är den enda restaurangen jag faktiskt inte hört talas om.
Nej,
men det är nej, gamla stan.
Ja, då borde det vara.
Ja, och Surfers.
Ja, också supersmart.
Ja, men dit kan man alltså be sig. Då har alla liksom laddat upp med Riesling. Och är det liksom man kan köra en liten smakmeny, små glas eller...
Jag tror att alla restauranger har nog valt att göra det lite individuellt.
Okay.
Hur, om de bara köper in extra mycket Riesling eller om de serverar mycket Riesling på glas. Vi har gjort lite olika. Vi har varit med alla tre åren. Första året så var det just lite mindre glas. Gjorde som en Riesling tasting. Men det, man ska inte göra det för komplicerat. Det är så här... Och jag tycker att tyskarna gör det komplicerat nog med alla sina regler och sina spätläser och sina spätläsetrocken och allt vad det är och goldkapsel. Så jag tycker att nej, men vi håller det simpelt. Vi öppnar upp lite goda grejer som vi serverar på glas. Vi erbjuder Riesling inte bara från en region, från flera regioner. Så det är så vi gör.
Köpa den bästa Rieslingen av en producent så blir det inte dyrare än 400-500 kronor.
Nej. Det är när vi börjar prata...
När vi pratar om torra viner. Det är när vi pratar...
TBA, alltså trockenberen avsläse. Då kan
det...
Ja, men för de torra viner. Absolut. Och det gör också Riesling... Det är väl det som är så härligt med Riesling. Att det är lite så här, det är ett väldigt demokratiskt vin.
Ja.
Man behöver inte grotta ner sig i massa med slott i Bordeaux eller ha en förmögenhet på banken för att kunna dricka bra Riesling.
Nej, det märker vi nu. Utan nu är 19 kronor för det där. Så det blir... Hörru, vi kör på med vin nummer två.
Gud vad, ska jag...
Du ska dricka upp det där. Och så... Hur var det, temperaturen där? Tycker du var okej?
Ja, lite på kalla sidan kanske för att känna alla smaker, men absolut.
Jag tror att det här är perfekt för de jag tog ut dem samtidigt. Hur är det liksom när du serverar på krogen? Är det väldigt temperaturkänslig själv så att åh, nej, det här är för kallt och vi får vänta lite? Eller?
Jag tycker det är ganska häftigt. Med ett vitt vin får man det lite för kallt. Det tycker jag nästan är bra. Mm. För att då får man vara med lite på en smakresa. Att det är så här, ja, men okej, så här. Och sen så, medan du öppnar upp sig och blir lite varmare så kommer det fram nya dofter och nya smaker. Däremot så är ett vin för varmt, då är det lite jobbigt. Och det gäller ju främst röda viner.
Ja.
Det är, och det är, ja, men så är det på krogen. Det är inte alla som har en rödvinskyl. Går man och käkar indiskt på hörnet och råkar, ah, men jag vill ha ett glas rött. Men då kanske inte det är så här, wow, det är 16,5 grader. Utan då kanske det är rumstempererat och så råkar det stå bredvid köket och så är det 22-23 grader. Ja. Oturligt, men ja. Men det är därför man betalar lite extra när man går på ställen som Esperanto eller Mattias Dahlgren eller vad man nu vill gå. Jag kan haka upp mig på så här konstiga saker, men till exempel om man dricker sake eller dricker te. Jag tycker ju om när det är väldigt tunt. Så jag tycker om att dricka te i väldigt tunt porslin. Och samma sak med sake eller vinglas. Jag tycker om när det är ganska tunna glas. Så för det påverkar på något sätt så här känslan. För mig är känslan väldigt viktig.
Ja, man lyfter det och läpparna.
Ja, och sen är det ju så med vin att det är mycket sällskapet, omgivningen, på vilket humör är jag på idag liksom. Så det är mycket det handlar om.
Men du låter väldigt mycket som en sommelier, men du är ju inte sommelier. Du är inte utbildad.
Ja, men då kommer vi in på det här. Ja, jag brukar faktiskt jag är väl ingen sommelier. Jag har ju ingen så här fin utbildning. Men sen vet jag också att när är man sommelier då? Och jag vet ju många som går en sommelierkurs för skojs skull. Ja, men jag vill kunna det här. Och sen så är de aldrig vinansvariga på en restaurang och de glömmer bort det där och har en helt annan hobby och ett helt annat jobb. Så det är svårt egentligen att säga när man är sommelier. Och jag vet att det finns ju väldigt många duktiga sommelierer som är självlärda eller som har liksom gått livets skola och kanske inte gått restaurangakademin.
Men kan vi inte bara bestämma att man är sommelierad när man jobbar på krogen med vin? Alltså liksom, sen så kan man ju vara mer eller mindre utbildad innan. Du är ju sommelier om någon, du är ju restaurangchef också. Men jag är ju inte sommelier. Jag har pluggat.
Fast du har ju skrivit böcker.
Ja, men det har ingenting med det. Jag tycker ändå att sommelieryrket är...
Nej, men jag
är inte... Jag pluggar ju för att lära mig bara.
Ja. Och jag gör väl lite mer samma sak. Alltså jag läser hemma och jag experimenterar lite grann när man kanske har gäster som man känner lite. Och, ja, men du, vad tyckte du? Passar det här ihop med det här? Alltså man lär sig hela tiden mer och mer och mer och mer liksom. Om man har ett intresse. Och så är det ju. Har man inget intresse, ja, då kan man plugga hur mycket man vill. Jag tror att aldrig man kommer bli liksom riktigt duktig. Utan då kommer det alltid kännas lite påtvingat.
Mm. Vad tror du om det här då?
Ja, du.
Rent färgmässigt kan jag säga som har lite bättre ljus.
Mm.
Att det är lite ljusare. Och det kanske finns en
och lite mer grönt.
Ja, det finns lite grönt i det. Absolut.
Grönstek. Och nu är allting relativt, eller hur? Nu kommer jag ju utgå ifrån första vinet. Så bara, okay, men första vinet var nere från Fals. Och så smakar ungefär så här. Och det här är alltså lite ljusare. Då kanske vi är lite längre norrut.
Mm.
Eller ett ännu yngre vin. Mm. Det här är ett vin som... Jag vet inte, jag känner dofterna, men det säger mig ingenting just nu. Det är verkligen så här, okej. Det är inte som det där första vinet. Jag känner gästen redan. Och inte så här, wow, jag känner igen det. Men det kanske jag borde göra, jag vet inte.
Smaka på det. Det här är... Om det hade varit sol ute på lunchen då. Hos er, då hade ni kunnat ha sålt flaskor av det här. Kanske. I min värld.
Det är liksom stenigare. Vi har så det är mer en restsötma, men samtidigt så är det ingenting man upplever som sött, för den har otroligt hög syra och det finns en slags mineralitet i det som gör att det här är såna här viner som jag tycker om när folk säger, men vadå, Riesling är alltid sött. Ja, men vet du vad? Sött är ganska bra till viss typ av mat, men prova det här vinet, för du har sötma, men du kommer inte märka den. Nej, lite så här.
Vad skulle du servera det här till då, på råkultur? Ni har ju en mängd olika en mängd olika typer av sushi och...
Det är inte så här supersött.
Nej.
Så att man kanske inte ska ha det mest kryddstarka på menyn. Men syran och mineraliteten gör att man vill ha lite fetma. Man kanske vill ha något som är lite rökt. Jag tror att våra rökta laxfenor med en forellrom som är marinerad lite soja som gör sälta skulle passa väldigt fint. Passa fet lax, lite rökt, för jag tycker lite restsötma med någonting rökt tycker jag är perfekt. Och sen den här sältan från rommen. Där tror jag att vi är hemma. Kanske till och med lite varmrökt ål. Liten uns av söt soja, teriyaki ovanpå.
Ålen är lite söt i sig då, eller?
Teriyaki-såsen gör den lite mer söt. Och sen att den rökt igen, liksom, med den här restsötman.
Men är det röken och restsötman som giftes, eller är det liksom röken och mineraliteten i vinet, eller är det båda och?
Jag tror faktiskt att det är både och. Men,
för ofta när jag känner som det här tycker jag är väldigt mineraliskt, just att det är lite stenigt och att... att så här rökt, lätt rökt mat, alltså inte någon så här rökt sik från konsten.
Vi halmar ju lite av fisken. Det är bara så här, kockarna har en hög med halm i princip på grillen, fjuttar eld på den, på med locket, så får du ligga där och gosa lite i en bara 10 minuter, och då blir det en väldigt elegant rökning. Det här med att den är här lite mer steniga. Nu pratar vi inte om det området, men Nahe är ju ett område som jag tycker har fått lite.
Vi hann ju bara med två områden.
Ja, jag vet, det var så här, Moselfals och så Rheingau liksom. Men jag tycker Nahe är ju ett sånt här område som det har inte riktigt fått. Med tanke på att alla bara, men torrisling, det är jättetrendigt. Varför har inte Nahe fått större uppmärksamhet än vad det har fått? Dönhof kanske många känner till, men sen finns det ju helt underbara producenter. Och många små producenter som jag själv inte heller har koll på allihopa. Men
för det här är lite utavna. Liksom de som och Schönleber, va?
Emily Schönleber, Schäfer Fröhlich. Det är väl de som är största namnen kanske. Men det finns ju en hel del. Ja, men när du säger liksom Schönleber, jag är lite grann där.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag kan inte gå på mina ord nu.
Nej, jag förstår det. Men, så det är lite, det är liksom lite den här... Schäfer Fröhlich eller Emily Schönleber, det här kombinera frukt men med stenig, någonting som man tänker på. I Nahe är det väldigt bergigt. Man tänker lite så här vulkansten. Jag får lite den.
Nu kan säga direkt att det inte är Emily Schönleber, men för ett par, men han gör ju också en del, han gör liksom Ausles, Björn Ausles. Men vi är inte på den nivån, det kan vi också enas om. Vi är ändå på en
Nej, det här är typ en väldigt lätt spätläsa trocken eller en kabinett fine herb. Vi är lite mer halvtort, men utan att det är halvtort. Det här tyska ordet fine herb som
man använder. Vad är fine herb?
Fine herb är väl liksom ett ord eller ett sätt för tyska vinmakare, man ska säga, eller deras marknadsansvarig, att säga att ja, det är halvtort, men du kommer inte uppleva det som speciellt sött, utan det är liksom mellan torrt och halvtort någonstans. Väldigt matvänligt.
Finns det några gramregler för det?
Jag tror faktiskt inte att fine herb, att det finns det, utan det är någonting som de själva väljer. Men utan att...
Ja, men jag tycker du...
Vi kan ju vara i Rheingau också, för Rheingau tycker jag också så här. För mig har aldrig Rheingau... Jag vet att Rheingau är jättehögt anseende, och vi har ju till exempel Alltså Leitz är fantastiska viner.
Just det.
Och jag blandar ofta ihop Rheingau och Nahe faktiskt. För ja. Rheingau kan också uppvisa en otroligt hög syra och mineralitet. Det här kan vara så ungt som 14.
Mm.
13 eller 14. Mm. Det känns jätteungt i sin. Jag tycker för mig, syran är... Mm. Den har inte riktigt integrerats med sötman. Så för mig, den är fortfarande lite stum. Lite outvecklad. Jag skulle vilja att de lite mer. Lite bara. Så att någonstans, vi är väldigt ung, Riesling.
Mm. Du säger Sybil Kunst dig någonting.
Ja, det gör det. Är hon i Mosel eller Rheingau? Mm, Mosel, ja. Jag tänkte
men
nämligen,
gör
när jag
väldigt
sa...
mycket torra. Det här är en Sybil Kunst 12,
Spätlesetrocken.
Men vi är alltså nere på 8 gram restsocker. Så det är liksom, du sa att det skulle kunna vara Mosel-kabinett. Ja. Och det är väl lite det kanske mer känns som.
Jag tänkte faktiskt på Imich Batteriberg. De gör en i princip kabinett som är... Den är nästan torr.
Mm.
Det var den jag tänkte på när jag bara tänkte på Mosel. Men som sagt, för mig är Mosel lite mer... Mm.
Men hon har ju en speciell stil tycker jag.
Mm.
Jag vet inte om hon är biodynamisk eller bara ekologisk. Men det var därför också när du nämnde den första att du kände någon off-doft
ja,
där.
Ja,
att det kan vara någonting som jag inte känner längre men som kanske...
Nej, det var också bara första. Det var verkligen det här som ofta bara luftar bort när man snurrar lite på glaset.
Det är inte den klassiska Mosel-stilen.
Nej, du pratade tidigare om att många associerar Mosel med halvtorra viner eller ännu sötare viner.
Ja,
och här är det ju...
Torrt.
Det här skulle jag säga är en ny, eller en modern, även om det kanske är en ganska klassisk stil, så är det nog i mångas ögon väldigt modern stil av Mosel-Riesling.
Ja.
Det här är inte vad man tänker Mosel först och främst. Som sagt, jag var mer nere i Nahe. Ja. Jag känner verkligen den här sten, slicka på en sten-känslan lite grann. Och,
om man kollar på etiketten så är det bara ett beige färgblock. Så det är liksom, det ser modernt ut också. Men när vi såg senast så var det på den här ekologiska tyska vindagen. Det var en massa producenter inbjudna som gör ekologiska, både vita och röda.
Mm.
För det känns som att i hela den här ekonaturvinstrenden så har Tyskland varit lite eftersatt.
Jag skulle nästan säga, alltså, ja, naturvin, ja.
Mm.
Men när det kommer till ekologiskt biodynamiskt så tycker jag faktiskt att, nu har inte jag liksom... fakta, statistik. Men för mig så är i Tyskland, när man går och handlar till exempel, butiker som Kaiser Warg, som vi har ett fåtal här i Stockholm, finns det liksom i varje by nere i Tyskland. Så de har sina butiker, de är väldigt specialiserade på småskaligt, ekologiskt, biodynamiskt. I Tyskland så är det liksom farmers market, det är någonting som är integrerat i kulturen för mig. Att man går till sin lokala marknad, man har sin lokala slaktare och man vet att ja men okej, det här kommer ifrån trakten. Så att för mig, tyskt vin tycker jag finns väldigt mycket som är biodynamiskt och ekologiskt. Men att på den här naturliga vinsvängen har man sett väldigt lite i Tyskland.
Kanske börja visa mer att de arbetar så. Det är också en kommunikativ aspekt att man inte talar om att man
jobbar. Nej, precis. Och till exempel som Dr. Birkland, det var till och med så att jag blev förvånad när jag stod där i vingården och bara, jobbar ni så här mycket biodynamiskt? Och vi började diskutera problematiken, hur det är svårt att få tag i de här kohornen.
Uh-huh.
För att det inte finns ett samarbete mellan köttindustrin och vinmakning. Så att det är väldigt svårt att jobba biodynamiskt fullt ut.
Ja.
Ja, så till och med jag har varit, för det är ingenting de skyltar med, utan det är någonting de gör utav övertygelse. De gör det för att de tror att vinet, eller de tycker att vinet blir godare, och inte som en marknadsföringsgrej. Nej.
Du, jag tänkte att vi ska ta ett litet snabbt break här genom att spela lite spel. Vad tror du om det?
Okej, ja, det blir skitbra. Ja,
nej, men framförallt för att du ska få chans att dricka lite så tänker jag.
Mm.
Har det här spelet bouquet, ett vinspel.
Oj.
Och det är inte, det här är ju då inte för sommelier, det är en blandning, det är för vinintresserade. Det är som ett TP för, för de som tycker om att dricka vin. Framförallt är det ganska kul att spela när man dricker vin. Mm, mm. Istället för att sitta med sin iPhone eller vad man heter.
Ganska bra på det.
Så som sagt, det är egentligen ett brädspel. Man slår en kork, tar med en tärning. Där är tärningen. Och sen så är det olika... Man går ju på det här brädet och så ska man ta sig runt.
Ja,
men
ja.
Vi kör bara några frågor. Det finns det olika. Det finns en flaska, så finns det vingård, glas, druva, slott, bokstav och ett frågetecken. Det är lite olika kategorier.
En sån här chansning liksom.
Ja, det där är typ chans i monopol. Ja, ja. Vi har så här,
gå till fängelse. Vilken är det? Finns det någon som har en bil och en vinflaska någonstans? Nej, du har kört bil.
Det kan
och
komma.
För mycket.
Du kan slå här på. Vi ser vad du får.
Ja, fick någon vinflaska tror jag. Vad är så, det då?
Där! Okej, så läser jag. Vilken sherrytyp utvecklar inte flår? Du är på att sätta vinet i halsen.
Ja, jag tror det. Åh, jäklar! Det är så här, PX, Solera. Är det Amontillado eftersom den är så halv... Nej, du... Pass.
Du hade kunnat lista ut det när om du hade varit i en annan situation. Men det är Olorosson, för det är den enda som egentligen liksom inte har någon karaktär av den här gästen.
Ja, gästen. Men, jag dricker för mycket vin. Jag skyller på det.
Nej, det här är jättesvårt. Jag önskar att ingen kommer göra med mig nu.
Men sherry, jag har ju varit inne på att vi ska servera sherry till sashimi och sushi.
Men jag kan tänka mig att Fino och Masania kan... Mm. Vad bra kompost där.
Ja, ja, absolut.
Glas.
Jajamän.
Som...
Jag tror det.
Du får ju knepiga frågor. Vad slags sprit är Metaxa och var produceras den?
Jag tror att vi är någonstans i Baskien. Så att vi pratar Spanien eller så sydöstvästra Frankrike.
Men det är ett druvdestillat från Grekland.
Ah!
Sista frågan, vi kör en till. Jag hoppas att du ska få en liten lättare...
Men jag blir så sur!
Slott, det är lätt. Slottsfråga.
Det är allra sämst på. Slott i Bordeaux.
Den här frågan, den är faktiskt, fick vi förra gången, så den ska jag ta bort.
Okej. Okay.
Men slott, liksom, jag vet inte om det innebär... Jag antar att det är producent. I vilken region produceras vinet... Est, di Montefiascone. Fiascone kanske man säger.
Jag tänker på Berlusconi. Alltså jag tänker på...
Bra!
Men någonstans i Italien
exakt.
Borde det vara.
Men det är en halv poäng.
SSS.
Est. Jag vet inte hur de uttalar. Est. Det där kommer jag ihåg, att man fick den frågan på någon som ler... skoleprov fast man...
Ja, men det är sådana prov jag aldrig har gjort.
Nej, jag vet. Och det här är en sån fråga som man aldrig sen dess
har fått liksom. Ja. Nej, men...
Så jag hade inte kommit ihåg exakt varifrån det ligger. Est di Montefiascone i Lazio. Ja, det var inte så lätt.
Toscana, Italien?
Nej, men förlåt. Nu sa jag svaret. Att i Lazio i
Italien. Ja,
det här är ett jättesvårt spel. Jag tror att det här spelet som Britt-Marie Bäck har tagit fram, jag tror att vi har fått en The Pro Edition. Ja, men du, vi lägger ner det
här. Ja, det var snällt att ta dig.
Apropå det, så du var ju en utbildning, studier på hög nivå. Biokemi.
Ja, eller biomedicin. Biokemi ingick ju. Mm. Men biomedicin är väl det som jag har pluggat.
Så har du någon typ av degree liksom? Har du något?
Ja, det är väl en Master of Science som det heter så fint. Även om en master brukar väl kanske vara 5 år, men i Sverige, när jag pluggade så var det 4 år.
Du hade ingen...
Så magister, kan man väl säga.
Du hade ingen idé om att du skulle stå på råkultur då, när du började
plugga? Nej, inte när jag började plugga kanske.
Mm.
Men långt tidigare, nu tänkte jag att det skulle vara råkultur, men när jag växte upp så hade jag liksom... Jag tyckte om att bjuda över folk. Alltså redan när jag var liten. Det kanske handlar om att men vi har pyjamasparty och imorgon bakar vi scones.
Ja.
Jättehäftigt. Så det var inte på någon så här fine dining-nivå direkt. Men mycket där. Jag tyckte om att ha folk omkring sig. Tyckte om att vara värd. Hela den här värdskapsgrejen. Och mat tidigt tror jag. Ganska mycket matminnen och doftminnen och sådär. Men då fick man alltid höra, nej men det där kan du göra vid sidan av. Du... Liksom, du jobbar inom krog, då jobbar du när alla andra är lediga.
Mm.
Och så är det ju tyvärr lite grann, men samtidigt är det ju också världens bästa bransch att jobba i.
Men har du haft någon nytta av dina studier nu, alltså i ditt jobb?
Alltså jag tror att skulle jag välja att liksom plugga vin, så till exempel då vinets kemi, där tror jag till exempel att jag skulle kunna ha mycket lättare att ta till mig olika kemiska beteckningar, eller när man börjar prata kemiska reaktioner.
Mm.
Även om biokemin var väldigt länge sedan, mm, så finns det ju ändå någon slags grund.
Mm.
Och jag vet också att när jag stod i bar, mer eller mindre, även om det bara var en hotellbar, men väldigt mycket likheter mellan... Ja, men så här mycket balanserar det här. Och kommer man ju tänka på om man stod där med pipetter och följde ett recept. Och det är ungefär det man gör när man blandar en drink.
Mm.
Och sen är det lite roligt, jag var på Gro och på Lilla Ego häromveckan. Och de...
Grattis,
ja,
fick bord.
Jajamensan, lite spontant gled jag in, jättehärligt. Kristi himmelfärd och alla andra var bortresta.
Mm.
Men de har ju karaffer, ungefär som de här. Som man... Ja, kommer från ett labb, kan man väl säga. Så det var ju lite så här rolig, någon kombination. Att, okej. Någonting som man själv önskar att man hade kommit på, kanske. Och bara,
kommer någon gång gå tillbaka? Eller liksom...
Jag tror inte det, men man ska aldrig säga aldrig.
Nej, det ska man inte.
Vi
har ju ett vin kvar att prova.
Okej.
Inte alls kemiskt på något sätt. Vi fortsätter. Riesling.
Ja.
Jag ska gå och hämta det i kylen. Jag tror att det kan ha blivit lite kallt. Men...
Du har varit lite taskig mot mig, tycker jag. Du har kört Fals från 2013, som inte alls är så här yppig som Fals ska vara. Och sen har du kört en Mosel som är liksom
som inte alls
en modern
är så...
typ av Mosel. Ja, nu blir det spännande att se vad vin nummer tre är, tycker jag.
Jag vågar inte ta fram det.
Apropå naturligt vin i Tyskland.
Uh-huh.
Det finns inte jättemycket, men det finns. Och då var det en ung kille tillsammans med sin tjej som gjorde vin. Och det är liksom så här, jag tror att tyskarna ofta tycker att det blir liksom inte typiskt.
Nej.
Och det är ganska svårt att känna igen Riesling när det är naturligt producerat. Det är ju, här är det ålder, skal, macerering, socker och eller orange vin.
Du har inte doftat på den.
Det har jag inte. Men väldigt djup gul färg. Oj. Det är jättehärligt att dofta på.
Det första jag
men tänkte... det är ganska kallt.
Ja, det är lite kallt på profilen. Det första jag tänkte på nu när jag bara stoppade i näsan var... Du vet när man får mango som inte är riktigt mogen, men den lilla gröna tonen i mango.
Ja. Men det finns jättemånga dofter i det här vinet.
Ja.
Det är bara... Oj.
Det är all over.
Ja.
Dofta, får jag fråga dig om en sak medan du doftar?
Mm.
För det första... funderar på om det finns, om du har något så här vinområde bortom Tyskland som du är lite inne på just nu.
Det blir mycket Tyskland för att de vinerna passar så bra med det vi serverar. Olika regioner i Frankrike. Så på röda, som jag sa förut, jag föredrar ofta vita viner. Men blir det rött så gärna en Beaujolais. Allt ifrån väldigt enkla, lätta till kanske en Morgon eller en Fleury eller vad man nu ska prata om. Och även vita viner som är elegant gjorda ifrån Rhône. Men inte så att jag har snöat in mig och jobbar med lika mycket eller dricker lika mycket som jag dricker Riesling.
Har du något skämsvin?
Alltså, jag är en sucker för restsötma. Och om man tänker alla gäster som nej, men det ska inte vara sött. Så jag dricker gärna en kabinett med rikligt med restsötma i alla lägen. Vuxensaft kallar jag det. Vuxensaft.
Men det skäms du inte för att dricka.
Nej.
Man kanske inte skäms för att dricka något, men jag tänkte, är det någonting som du så här dricker hemma som ingen så här bara, oh.
Kanske när man är ute och seglar så är den här bag-in-boxen som följer med liksom.
Ja.
Den kanske man inte fotar och...
Nej.
Eller så gör man det och bara, ja, när man seglar så...
Det är det enda som funkar.
Men jag är faktiskt den som brukar släppa med mig glasflaskor även på seglingsbåt. Den tyngden får vi får gå lite långsammare helt enkelt.
Jag tänkte på en annan kul sak. Det är att du blev årets sommelier, livets goda årets sommelier i år, 2015.
Ja. Jag har varit nog mest förvånad av alla, tror jag. Men det är väl lite det där igen, att det bara, oj, men vadå, jag är inte utbildad. Då är jag verkligen sommelier.
Var det därför du blev förvånad, att du inte var, för att de tog någon som inte var utbildad? Eller var det, alltså...
Nej, men lite det här att man, men det är knappt så att jag ser på mig själv som sommelier. Och jag... Nej, men jag tror jag kanske har hakat upp mig lite på det här. Men man ska kunna vissa med grejer. Och man ska kunna rabbla Grand Cru och Premier Cru och slott hit och dit. Liksom. Och det är inte det jag är bra på. Utan jag... Ja, jag tycker om Riesling. Jag har nördat in mig lite grann på sake. Och det är ju faktiskt inte så många i Stockholm som... Ja. Kan jättemycket om. Det är inte så många krogar som serverar sake. Så det tycker jag har varit roligt att lära sig mer om. Och sen också att ja, men, även liksom te och kaffe jobbar vi med. Så att man har ju ett ganska bra spann.
Mm.
Men ändå så är det begränsat. Och återigen det här med att du säger, men du är inte som en... Ja, men fan, du har skrivit en bok om dryck, mat och dryck och liksom matchar det ena och det andra. Är man inte som en då? På ett sätt.
Man vill gärna vara.
Och så jag tror att det handlar om att det finns så himla många aspekter utav vad en sommelier, vad man tror att man ska göra eller vad man gör och vad man kan göra. Så att ja, alltså jag vart ju jätteglad men också väldigt förvånad.
Jag blev glad att du fick det. Det var på tiden att du fick det, och framförallt att en sommelier också som kanske utifrån sett är rätt så nischad på en krog som är rätt så nischad. Att det inte så här, många som har fått pris, inte bara från dem, utan andra pris är att man förfogar över en djup vinkällare.
Ja.
Och gjort det, liksom, och satt upp
och vår vinkällare, den gömmer sig under en trappa. Ja. Under Esperantos trappa så har vi våra vinlådor. Liksom. Nej, men som vi sa, det är mycket... Alltså man kanske tänker så här, ja, men ska man vara en duktig sommelier, då ska man ju ha tävlat och det ska gå bra för en. Och som sagt, blindprovning är inte min starka sida. Men som sagt, jag tycker att du har varit lite taskig.
Men innan du nailar det här vinet så måste jag bara fråga dig. Inför så här kommande avsnitt, jag kommer att spela in något mer i sommar tror jag. Har du någon som du tycker att jag borde intervjua och prata med? Någon som jag borde dela en flaska med?
Någon som du borde dela en flaska med? Oj. Det finns så himla många härliga människor där ute.
Du behöver och inte kanske, vara sommelierer heller. Utan
kan nej. Vara. Jag tänker mig att man kanske ska få med någon kock som är vinintresserad. Och få lite mer också tanken från... Ja, men hur är det? Tänker ni på vin mycket när ni, när ni lagar maten? Och hur mycket hänsyn tar ni om servisen eller sommelieren kommer? Och bara, hörni, kan ni ändra någonting på tallriken? Liksom stolthet. Vad är viktigast? Stoltheten eller att man... Oj, vänta. Lukas på Deville.
Mm.
Han är ju ett ganska stort vinintresse.
Mm.
Och det är ju mycket vinvänlig mat.
Ja, det är mycket...
Han kommer
mycket...
från Mallorca. Och det är ju kanske en region också som är lite rolig just nu.
Mm.
Ja, nej, men det är de jag har då.
Lukas på Deville, det tar jag med mig. Absolut.
För där har vi liksom en kock som är vinintresserad. Laga vinvänlig mat. Och,
och nu ska du berätta vad vi dricker.
Ja, men du, jag är jätteväsen. Jag kan inte. För det här har vi... Det är så mycket. Vinet liksom i näsan, det bara kör över mig.
Vad känner du?
Jag känner saftiga nektariner. Jag känner inte persika längre, utan jag känner nektariner. Och så här, ja okej, färgen har mognad. Vet inte, för att de här petroleumtonerna vi pratade om tidigare, det har du ju inte alls. Nej. Utan det är verkligen frukt som kommer.
Och vinet är... Så här,
djupt gyllengult. Ja. Alltså det är...
Det som man förväntar sig. Ja, man förväntar sig att det ska dofta saffran nästan. Men, ja, men det är inte det. Utan det är fortfarande de här... Alltså det är fortfarande någon slags
fruktig primär honung, frukt. Ja, liksom. Fruktig honung.
Mm.
Nektariner... gula äpplen. Vi är inte alls Granny Smith, utan det är liksom...
Jag får en förnimmelse av lite sälta liksom, i doften också. Men det kanske är...
Men som du säger, det är inte alls liksom saffran, ingefära, ingenting av det här. Och det är inte heller botrytis...
Ume, lite grann.
Ja! Absolut. Mm. Men jag förväntar mig inte att vinet kommer vara jättesött, men jag kan ha helt fel. För att...
Du har inte smakat?
Nej.
Nu.
Mm. Ja, du. Det är ju inte sött.
Nej.
Det är verkligen inte det. Och det har inte heller jättemycket alkohol. Det är nästan så att vi är liksom någon slags... Det känns så himla druvsaftaktig. Men det har lite tanniner. Det känns för mig som att det här är ett vin, antingen som går lite åt det naturliga hållet, men det har inte det här oxidativa som ibland kan komma, utan snarare så att det kanske har legat på, liksom, på sina skal lite längre. Att jag tycker att jag får lite, så här, lite tanniner. Nästan ingen, alltså så här, låg alkohol känns det som. Mm. Jättemycket frukt, men inte speciellt mycket restsötma. Så du har tappat bort mig och förirrat mig totalt.
Det här måste vara det stökigaste liksom, vinet om man ska lära sig någonting om Tyskland. Kanske. Men...
Von Trossen typ. Mosel från Trossen. Där är jag. En producent i Mosel som jobbar naturligt.
Mm.
Det, någonstans där är jag just nu.
Vet du vad? Du har nämnt den här producentens namn i början.
Är det Peter Jakob Kyns amforavin?
Ja.
Nej.
Bra.
Men gud.
2011, Peter Jakob Kyn amfora Riesling heter det bara, 2011. 499 kronor tror jag att de vill ha för det. Jag tror att det kostar säkert mer där nere faktiskt. Och det är ju, alltså bara dofta på det här vinet, det händer grejer. Men det är inte oxidativt som du sa.
Alltså det har det varit. När jag tror att jag har druckit det här en gång tidigare. Och det var hos Peter Jakob Kyn.
Ja.
I hans vinprovningsrum.
Ja.
Och då hade det... Alltså dels så har väl nog min smak utvecklats sedan dess.
Mm.
Det är väl en 2 eller 3 år sedan.
Men det är inte lika mycket...
Och sen är det mycket, mycket elegantare. Ja. Jag minns det som mycket stökigare.
Ja.
Och som... Ja, men du sa sälta, men jag tror att då när jag smakade så upplevde jag nog mycket mera alltså, rökighet som kan komma just från alltså, alltså lite mer så här, lera, rökighet.
Det som jag tyckte var kul med det här nu att det här är 2011. Jag vet inte hur länge han håller på flaskan innan han släpper dem. Det känns kanske som att vinet har satt sig lite då.
Ja.
Det är skalmaceration, amfora, stora lerkrut som man gör själv. Men det är inte ett orange vin på det sättet som man kanske tänker så här, Grabner. Inte riktigt. Och
nej, det är det jag menar. Det har liksom inte det oxidativa över sig. Och... Ja, nej, jag vet inte hur han har gjort det här vinet. Alltså förutom att så, utan så här, när han skördat de här druvorna, varför har det inte mer syra? Varför har det inte mer sötma? Varför har det inte mer alkohol?
Peter Jakob Kyn, om du lyssnar på det här, vi har många frågor.
Ja, jag ska höra av mig till honom. Angela, Peter, snälla, berätta för mig, hur var det ni gjorde det här igen? Jag ska höra av mig till...
Men du,
de som importerar det här.
Du reser ofta till Tyskland. Jag tänkte om du nästa gång ska dit så...
Ja, men som sagt, jag reser ju ofta för att hälsa på min familj.
Mm.
Och de bor ju i Hamburg.
Ja, så det är...
Så att jag har nog faktiskt bara gjort en liten vinresa i Tyskland. Och det var i förbindelse med att vi åkte ner med Tyska Vininstitutet.
Mm.
Och då var faktiskt Evelina med också som jobbar på Shibumi numera. Och då passade jag på att jag hyr bil några dagar innan, så jag tar mig ner innan och bilar runt lite utgångsläge i Frankfurt-Wiesbaden och bara se vem jag stöter på och får hälsa på. Och då, det var jättehäftigt att vara hos familjen Kyn. En jättemysig familj, men
är det lätt då, blir man väl bemött i Tyskland tycker du när man, alltså, som man
jag har
på?
Ju fördelen att jag pratar tyska. Mm. Och i Tyskland är det ju den äldre generationen och engelska. Ja, jag vet ju min mormor. Hon är inte supergammal för att vara mormor. Hon fick ju barn väldigt tidigt och min mamma lika så. Men ja, nej. Däremot, alltså min mamma, min moster, min morbror. Mm. Den generationen. Så att om man tänker alla som är under 50 kan man tänka sig, ja men där är det helt okej. Men det är inte alls som i Sverige. Och Nederländerna, där är de också jättebra på engelska. Men i Tyskland, det är så... Jag tror att det har att göra med, man dubbar alla filmer. Så allting på tv är på tyska. Man har liksom inget naturligt att man har engelskan i örat. Omedvetet. Här är det så, visst vi har vår undertext. Man läser och så hör man ju hela tiden ett språk. Så det är ganska lätt att ta till sig. Så att jag har nog fördelen att när jag är i Tyskland att jag kan kommunicera på tyska och engelska. Men annars så tycker nog jag att... Tyskarna är ganska alltså, familjära. I Frankrike kan de både vara familjära och kanske ibland lite snobbiga så. Men jag tycker i Tyskland så är det, man märker att det är ett land som på något sätt liksom utgår ifrån jordbruket. Det är mycket bönder, och då menar inte jag det på något negativt sätt, utan jag menar verkligen det är mycket jordbruk och bönder, så att det är ganska, ja.
Hur många språk pratar du?
Ja, nu är vi ju återigen här. Vad betyder att man pratar? Nej, men uppvuxen i Tyskland, så tyskan har jag med mig. Det är mitt modersmål, även om jag inte pratar det varje dag. Svenska, engelska. Engelska får mig lite på köpet när man bor i Sverige. Mm. Och sen så pluggade jag franska och har bott lite i Frankrike. Så att, det är väl de fyra språken jag kan.
Du klarar dig ganska bra i vinvärlden.
Ja, jag vet. Det är kanske därför också så här. Ja, men det är Tyskland och Frankrike som jag... Det är därifrån jag dricker vin.
Du, jag tänkte att vi skulle avrunda här. Vi har ju lite vin kvar, men det kan vi dricka upp efteråt.
Mm.
Vilket vin av de här tre som du har druckit idag blev du mest förvånad över? Då tänker jag liksom, det finns olika aspekter på förvånad.
Ja, ja. Som jag sa, du kanske inte har valt de mest typiska för liksom, regionen. Även om jag är lite sur på mig själv att jag inte sa falskt på första vinet. För att
du sa efteråt, falskt?
Jag sa falskt, och jag sa också att är det falskt så är det 13, för 13 var ett svalt år. Men jag tror ändå att vi befinner oss.
Jag tycker du var hemma lite på det. Jag tycker även att du var hemma på Sibyl Kunz.
Ja, jag sa att det hade kunnat varit Mosel, men som sagt, det var en ganska modern Mosel. Men där är så här, det förvånade mig inte, eftersom jag har druckit Sibyl Kunz förut, jag har druckit den här stilen utav Riesling. Men jag tror att det som skulle förvåna någon annan som ser spätläse på flaskan, att det inte hade djupare färg, att det inte hade mer socker. Även om det står spätläse trocken, så förknippar man en spätläse med alltså druvor som nästan har lite botrytis, eller att man har lite av de tonerna.
Och det här är verkligen på den lägsta gränsen.
Ja, precis. Verkligen lägsta gränsen. Och sen är det ju, ja, vin nummer tre, amforavinet. Självklart. För där, jag visste ju. Och det är ju för att jag tänker inte Tyskland som gör... Nej. De gör inte amforavin i Tyskland, nej, tänker man. Utan man tänker på mer Italien eller Grekland. Eller...
Men det är kul.
Jag har varit förvånad över hur mycket jag tyckte om det. Mm. För jag vet att första gången jag provade så var det inte min favorit. Och nu tycker jag att det har utvecklats jättefint.
Mm. Jag blev väldigt positivt överraskad när jag provade det. Jag har också provat en del orangea skalmasserade amforavin. Och det är inte alltid... Det sitter ihop som ett bra vin. Ofta är det intressant. Men det här känns väldigt gott att dricka stora klunkar. Och det är oftast ett bra betyg.
Och det är det jag tycker är så härligt med tyskt vin. Nu vet man inte hur det blir framtiden med liksom varmare klimat. Och att ofta, de premierar ju fortfarande spätläse. Att deras prestigeviner, ska det vara en gråsiskig växt, så ska det vara en spätläse trocken. Och det kan ju vara lite så här falskt, och det kan bli väldigt varmt. Man vill ju inte ha ett vin som kanske ligger på 14-15% alkohol, som de ska jäsa ut och torta och sådär. Men jag tycker i Tyskland så finns det väldigt många viner som har lite lägre alkohol och som är väldigt drickvänliga. Och det tycker jag är jättehärligt, speciellt på sommaren. Att har man ett vin som kanske ligger på 11% men är torrt, en liksom härlig Mosel, eller till och med 7-8% och vi pratar vuxen saft, då är det inte så svårt att dricka en flaska om man jämför med så här 15% Amarone till exempel.
Men du, 1 juni då är det sommar, eller
då hoppas vi att det är sommar. Ja.
Vi skålar.
Sommar i glaset.
Tack för att du kom hit.
Tack snälla att jag fick komma.
Jag och folk, det där var Johanna Platzek, vilken Riesling älskare och vilken skön människa och bra vinprovare. Hon vill ju inte riktigt säga att hon är sommelier, precis som jag inte kanske vill säga det heller, men hon är ju sommelier, hon är jättebegåvad, och blindprovningen som hon var nervös för gick ju hur fantastiskt bra som helst. Så tack Johanna för att du var med, och tack ni som lyssnade. Nästa gång är jag tillbaka med två stycken killar, Maximilian Mellfors från Ekstedt och Vinrobban Andersson från Hornstulls Bodega. Då blir det ett annat tema. Vi hörs då.
Hold up. What was that? boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.